Jonas, när såg du en räddningsopera senast?
Du, det är inte ofta man gör det. Jag har hört en räddningsopera idag, men det hade jag inte gjort om inte du och jag skulle föra det här samtalet. Det finns nästan bara en räddningsopera som man någonsin hör, och det är ju den vi ska prata om idag.
Ja, precis. Vi ska snart avslöja vilken det är. Men den här termen, räddningsopera, den förknippar man just med tiden kring och efter den franska revolutionen. Och det är vi alltså i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet ungefär. Och det handlar oftast om en huvudkaraktär som räddas från fångenskap och i förlängningen då om hur humanistiska ideal segrar över mörka motiv. Den här genren var speciellt populär i Frankrike, men den allra mest kända räddningsoperan är tysk. Det handlar om Beethovens Fidelio. Ja, varmt välkommen till operaguiden om Ludwig van Beethovens enda opera som heter då Fidelio. Jag heter Britta Svanholm Magnett och den kommande ungefärliga halvtimmen kommer vi att titta på den här tidiga 1800-talsoperan och göra det ur flera olika perspektiv. Vi ska prata musik, etik, politik och historik. Och vi, det är jag och Jonas Lundblad som är medarbetare på Sveriges Radio P2 och dessutom forskare i musikvetenskap vid Uppsala universitet. Välkommen till Operaguiden, Jonas.
Tack så mycket, Britta.
Och låt oss då börja med just det sistnämnda, historiken. För den här operan har en något krånglig tillkomst, eller hur?
Ja, något krångligt. Det är faktiskt nästan en underdrift i det här fallet. Det här är ett riktigt kämpainsats att få den här operan färdig för Ludwig van Beethoven. Det var ett sorgebarn för honom. Den finns i tre huvudversioner. Där den första gjordes 1805, då var det urpremiär och det blev tyvärr inte särskilt lyckat. Vänner till Beethoven övertalade honom att reducera operan från tre akter ner till två akter för att få den mer sammanhängande, dramatiskt bättre. Den hade då premiär 1806 och låg i malpåse fram till 1814 då Beethoven gjorde rejäla revisioner och med en annan textförfattare fick till en tredje version. Så det är nästan tre operor i ett vi ska prata om idag.
Ja, och dessutom så finns det flera olika overtyrer som också är lite kända, kanske främst inom orkestervärlden. För där spelas de som enskilda konsertovertyrer. Mm. Ursprunget till Fidelio kan vara, det är inte helt belagt nämligen, men det kan vara så att det är en sann historia som är till grund för operan, som utspelade sig under franska revolutionen. En tapper adelsdam sägs ha befriat sin make ur fängelset. Om det är sant eller inte, det spelar inte så himla stor roll, för det är ändå en bra början på en opera. Och det visar inte minst att det är fler än Beethoven som har tonsatt det här verket. Jean-Nicolas Bouilly skrev ursprungsberättelsen och sen hade Beethoven i sin tur hjälp av flera textförfattare för att göra sin version. Hela den här operan sjungs på tyska och för att underlätta lite för oss så ska Per Feldzin nu få berätta lite mer om handlingen. Varsågod, Per.
Operan Fidelio är en klar och tydlig berättelse om maktspel, förtryck och frihetskamp. Men som Beethoven hade stora problem med att göra klar. Först hette den Leonore, eller om man hellre vill Leonor, men till sist Fidelio. Men det är samma person. Bakgrunden är ett stort bråk mellan två adelsmän där den ena, Pizarro, fängslat den andra, Florestan. Det är sent 1700-tal i Sevilla. Pizarro håller Florestans fångenskap hemlig och sprider ryktet att han har dött. Men till fängelset kommer den unge Fidelio och börjar arbeta. Det är i själva verket Florestans fru, Leonora, förklädd till man. Och som man lockar hon många, bland andra fängelsevakten Roccos dotter. Och inte Rocco emot, Fidelio är en duktig person som han gärna ger förmåner till. Leonora, Fidelio, letar efter sin man Florestan bland de andra fångarna i fängelset, men hittar honom inte. Det finns en fånge hon inte får se, men han ska ju ändå dö snart så han behöver inte få någon tillsyn. Hon anar att det är Florestan. Det finns uppgifter om att Pizarro missköter fängelset så ministern, faktiskt en vän till Florestan, ska komma på inspektion. Nu får Pizarro bråttom och försöker få Florestan att mördas före inspektionen, men misslyckas. Samtidigt lyckas Leonora Fidelio övertyga fängelsevakten Rocco om att alla fångar ska få komma ut på gården för att få frisk luft. Alla kommer, men ingen Florestan. Rocco menar att det inte är någon idé. Florestan är ju dödsdömd. Men han lovar att Leonora Fidelio kan få träffa honom. Florestan ser som i feberdrömmar sin fru, men förstår inte att det verkligen är hon fast förklädd. När de blir ensamma dyker plötsligt Pizarro upp för att döda Florestan, men Leonora Fidelio går emellan och lyckas hålla honom borta tillräckligt länge innan trumpetsignalen berättar att ministern har kommit. Florestan och Leonora förenas, fångar benådas och till slut känner ministern igen Florestan och låter Leonora lossa hans bojor. Pizarro fängslas och alla sjunger till slut en hyllningssång till den äktenskapliga kärleken och i synnerhet till en stark hustru.
Tack Per Feldzin. En räddningsopera har vi alltså här då med slutversion från 1814 som sagt. Och då hade alltså Beethoven jobbat med operan i 9 år och omarbetat. Och samtidigt så utvecklades han som tonsättare i andra verk. Och det märks i Fidelio. Jonas, ska vi kasta oss rakt in i musiken till att börja med?
Låt oss börja med det som kanske är mest typiskt Beethoven. Alltså själva orkestermusiken. Låt oss höra på ett utsnitt ur ouvertyren.
Men det här låter ju väldigt mycket Beethoven.
Ja, det gör det verkligen. Många anser ju att Beethoven inte riktigt var hemma på det här med att skriva för sångare.
Nej, det tyckte han kanske inte riktigt själv heller, eftersom han kämpade så mycket.
Precis, det är alltså så att det finns delar av Fidelio som han skrev 20 olika versioner på innan han var helt färdig, för att han ville fixa och dona för att få till en mer naturlig textdeklamation och för att få till en bättre sångstämma.
Mm. Men vad skulle du säga, är Fidelio en symfoni med handling eller är det en opera med symfonimusik?
Ja, det kanske är att gå lite för långt att säga att det antingen är en symfoni eller en opera. Däremot är det precis så det ofta har diskuterats. En annan variant är att säga att det finns delar i den som påminner om en symfoni. Att det finns delar av den som nästan mer påminner om en sorts allmän humanistiskt oratorium.
Mm.
Men det är helt klart så att för att vara en opera så att säga så flyttar musiken in här hos Beethoven och tar en ny roll. Den börjar att driva historien på ett nytt sätt.
Sen är det ju också så i Fidelio att musiken låter annorlunda i början och i slutet av operan. Hur kommer det sig?
Jo, det kommer sig ju delvis då, så att säga, de här olika versionerna som Beethoven gjorde. Men det kommer sig också av hur han utvecklar själva dramaturgin. Som vi har nämnt så kommer det ju från en sorts tradition av de här räddningsoperorna. Det finns en värld av operor omkring. Fidelio bland annat så hade ju texten tonsatts redan när Beethoven gjorde det 2 gånger faktiskt. Och han börjar så att säga i ändan, kanske närmare till andra tonsättare. Och sen så utvecklar han både idéerna och musiken genom operans tillkomsthistoria.
Mm. Så att i början ska man säga att det i första versionen är lite lättare, lättsammare.
Ja, precis. En term som man nog ändå bör få med här, det är sångspel.
Just det.
Alltså, Fidelio är ju ett verk som också har talad dialog.
Vi kan ta och lyssna på en del ur första akten. Det är en kvartett som sjungs ganska tidigt. Och vad är det vi ska lyssna efter här?
Jo, det som är speciellt i den här är att då har vi haft 3 nummer tidigare som är lite mer lättsamma i stilen. Men helt plötsligt här så för Beethoven in en kanonstil. Det vill säga alla de här 4 personerna som är med, de ger uttryck för helt olika känslor, motstridiga känslor. Men de måste sjunga dem på precis samma melodi i kanon efter varandra. Så att man kan säga att den musikaliska formen har gett ramarna för hur karaktärerna kan uttrycka sig.
Ja, men här hörde vi ju då kvartetten ur första akten. Den här operan får ju ibland kritik för att den börjar då som ett tyskt sångspel som du nämnde tidigare, och så går den vidare som en skräckromantisk räddningsopera när Leonora ska rädda Florestan, och sen slutar den som ett oratorium som hyllar friheten med höga fina ideal. Vad säger du om det?
Ja, jag säger att det stämmer nog verkligen.
Ja.
Men innan man funderar på vad den kritiken är värd, så kan man ju fundera på hur de här förändringarna i stilen hänger ihop med det Beethoven vill säga i operan och handlingen. Det kan ju vara så att den här blandningen faktiskt är naturlig för dramat.
Han har ett syfte alltså?
Ja, det tror jag nog man kan säga.
Okej, okay. Ja, men det sätter ju punkt för kritiken, om det, ja, om det nu stämmer.
Det gör det kanske inte, men vi kan i alla fall diskutera kritiken.
Ja, det kan vi göra. Det finns i alla fall mycket drama i musiken, det tror jag du har lagt märke till redan nu. Och det tycker också Liselott Axelsson, som 2006 var konstnärlig ledare för Göteborgsoperan.
Det är ju en musikdramatiker som är helt fantastisk. Så som en maler är också, även om det inte heller är någon stor framgångsrik operatonsättare.
Det är väl inte alla riktigt överens om.
Nej, men musikdramatiker på det sättet att det finns så mycket drama i musiken. Det hörs ju minsann i Fidelio också. Och vissa magiska ögonblick tolkas ju faktiskt med instrumenten istället för med text. Man förstår på grund av musikens uttryck vad det är som händer och när det är ett viktigt moment.
Och de där musikaliska inslagen ska vi återkomma till lite senare. Det här sa Liselott Axelsson till Agneta Myrberg i ett klipp från 2006. Ligger det någonting i det hon säger, Jonas?
Ja, det gör det verkligen. Jag tänker ett fall och så att säga se på både vad som händer i den här operan och något av dess betydelse framåt i historien är att ta upp vad Richard Wagner sa om det här verket. Alltså den senare tyske tonsättare som verkligen ville låta musiken och orkestern vara den som drev dramat i sin ring. Han säger att Beethoven, framförallt då i en av overtyrerna till det här verket, på rent musikalisk grund kunde skapa det drama han ville. Och det menar han alltså att dramat i orkestern är, som Wagner säger, mer fullständigt och gripande än det som sker i den trasiga handlingen. Han säger faktiskt att texten i operan är en vedervärdig försvagning av det drama som Beethoven skulle uttrycka i den tredje av de så kallade Leonora-overtyrerna.
Ja, han hade väldigt stora ord, Wagner.
Ja, Wagner tvekade. Han tvekade inte att ta i.
Nej, gör han inte. Fidelio är i högsta grad en politisk opera också. Och det är inte ovanligt att den sätts upp vid högtidliga sammankomster eller när ett land har statsbesök till exempel av någon hög dignitär. Det var också många operahus som öppnade just med Fidelio efter andra världskrigets slut. För operan hyllar friheten och kritiserar förtryck. Men den här, om man ska vara lite kritisk här då, så kan ju den här ramhandlingen också bli lite stolpig.
Ja, du är ju på Wagners linje, hör jag.
Ja.
Nej, men det är absolut så. Det är åtminstone en spänning här som är verkligen intressant att fundera på. Som du säger så så ligger ju någonting i att det är en opera som kanske tydligare än någon annan uttrycker friheten från förtryck. Och hela den där räddningsoperan var ju någon sorts dröm om att en värld av förtryck var på väg att ta slut. Mm. En värld där människor kunde hållas fängslade på orättfärdiga grunder. Mm. Och där man så att säga var i händerna på orättfärdiga makthavare.
Postfranska revolutionen alltså.
Ja, precis. Så då kan man säga att det är ju inte så att orättfärdiga makthavare har slutat att finnas.
Nej,
tyvärr.
Inte
rätt. Och det gör ju att det finns en väldigt högstämd, ett stort patos i den här operan. Men som ju får aktualitet på grund av hur världen ofta ser ut. Frågan är hur man ska skildra de människor som faktiskt framträder i den. Nu tänker jag i det här fallet på, det är någonting som låg i den här räddningsoperan från början. Att människorna där ofta var så att säga, lite fyrkantigt eller symboliskt tecknade. De var uttryck för en viss idé eller för en roll i samhället mer än självständiga individer. Och det är ju någonting som går igenom den här operan även då i Beethovens tappning.
Mm. Ska vi gå igenom några av rollerna eller symbolerna då? Vi har Pizarro till exempel som får representera ondskan.
Ja, precis. Han är ju den onde fängelsedirektören. Och det som är så fascinerande med den här operan, det är ju hur Beethoven presenterar de här olika symbolerna eller karaktärerna med musik som är så kongenial, som passar precis med den roll de fyller. Och Pizarros första stora aria, det är då verkligen ett porträtt av en rasande makthavare, en rasande orättfärdig makthavare.
Ja, så låter han Pizarro. Och sen har vi då Leonora Fidelio som är hjältinnan.
Ja, det kan man säga att om den här operan ska göras nutida så får man väl säga att den kan vara en verklig feministisk opera. Detta är i hög grad en opera om en stark kvinna och hennes förmåga att förändra ett manligt samhälle.
Ja, det är ju lite fräscht tycker jag. Det är ju ganska många operor som det inte låter på det här sättet.
Ja, det är verkligen fascinerande att hur starkt Beethoven tecknar just att det är kvinnan som är aktiv och hennes make som hon befriar intar en väldigt passiv roll. Så det är verkligen helt och hållet Leonore som driver handlingen framåt i den här operan.
Hon har musik i första akten där hon är riktigt förbannad. Man får faktiskt höra hennes styrka och förargelse. Här hörde vi då Leonore, den starka, feministiska hjältinnan. Men blir hon inte bara en symbol?
Jo, det är ju det som är frågan med Fidelio verkligen. I början av operan så skildras ju två karaktärer som helt sen försvinner. De heter Jacquino och Marceline.
Det är alltså det här kärleksparet då?
Ja, precis. Och de är ju upptagna av ganska konkreta problem. Han är förälskad i henne och vill få till att de ska gifta sig. Och hon har gått och förälskat sig i Fidelio utan att veta att det är en kvinna som är utklädd till Fidelio. Men de börjar i en sorts atmosfär som påminner ganska mycket om den vi hittar hos Mozart när Susanna och Figaro, precis i början av Figaros bröllop, de går ju och smågnabbas lite med varandra där på ett väldigt konkret och vardagligt sätt.
Ja.
Och där börjar Beethoven. Och sen försvinner de helt ur ramhandlingen. Det är som att de här högstämda idealen som tar över i operan är på väg att låta den mänskliga kärleken försvinna.
Ah.
Och det där kan man verkligen klura på hur det är med själva huvudparet Leonore och Florestan också.
Då tar de över fast de är lite av formstöpta figurer som tjänar ett syfte. Eller?
Ja, det som är så fascinerande är ju att Beethoven var väldigt upptagen av det här idealet om äktenskaplig trohet och kärlek och vad den, så att säga, kärleken, vilka berg den kan förflytta.
Han var väldigt förtjust i trollflöjten just av den anledningen.
Just det.
För där har vi ju ett kärlekspar som heter Duga, Tamino och Pamina då, som går igenom eld bokstavligt talat för att få ett äktenskap till slut.
Ja, ett sätt att se på den här operan är ju att det är just det som är poängen, att Florestan kommer att befrias ur sin fängelsehåla på grund av att hans hustru griper in och att de återförenas. Så man kan ju se det som en sorts lycklig kärleksopera.
Mm.
Men det är faktiskt så att när hon till slut har lyckats ta sig ner där, och får först inte komma ner och se Florestan, men när hon slukt nog har lyckats komma ner i fängelset där han sitter, då blir hon så gripen av att hon ser en stackars fånge som sitter där. Så redan innan hon vet att det faktiskt är hennes make, så säger hon att jag kommer att göra detta för dig oavsett vem du är. Det är alltså så att den här relationen mellan de här båda makarna är på något sätt på väg att lösas upp i en sorts allmän plikt mot en högre mänsklighet. Så att det är just den här fången, vem den än är, som hon är på väg att befria.
Men då blir jag ju lite tveksam här. Om man då har tappat bort människorna på vägen, blir det kul verkligen?
Nej, Fidelio är inte kul. Det är det faktiskt inte. Men det har ju ofta kritiserats just av den här anledningen.
Ja.
Att den på något sätt verkar lite högstämd, lite högtravande. Men samtidigt, när man sitter och lyssnar på den här operan, det är svårt att inte gripas av den här kraften som Beethoven lägger in i drömmen om en ny värld där, så att säga, människor av att uppfylla sin plikt, av att vara just upphöjda från det konkreta, det lite småttiga, kanske det vardagliga. Det är just på det sättet som han tänker sig att historien går vidare. Alltså Susanna och Figaro, som Mozart skrev om, de var ju nöjda bara de fick gifta sig med varandra. Men Leonore och Florestan, de nöjer sig inte med att få varandra, utan de är ju upptagna då i en mycket större politisk process, där en sorts borgarskap hade fått vänja sig vid att vi kan faktiskt förändra historiens gång, och det är vår plikt att göra det och föra samhället och historien vidare i en bättre riktning.
Vi har ett parti som just hyllar friheten, och då tänker jag på när fångarna till slut släpps ut. Det är bland annat Leonora som ser till att de får komma ut, för hon vill kolla av då om Florestan finns bland fångarna.
Det är en fascinerande kör det här, därför att den säger så mycket om vad det är att vara fångad, att vara ofri.
Mm.
Alltså när de kommer upp så är det ju några av dem som är så entusiastiska, alltså som sjunger ut och de hyllar både solen och friheten. Då kommer någon och säger åt dem det att vi är båda övervakade och avlyssnade, så ni får inte sjunga på det här sättet. Det är som att det här att vara, det är ju väldigt aktuellt idag, att vara ett sorts övervakningssamhälle. Det äter sig in i deras egen självbild. De vågar alltså inte vara den de själva vill vara.
Du, jag tänker på de fångarna som så småningom skjutsas ner i fängelset igen. Och där sitter Florestan och tynar bort, bokstavligt talat. Men i operan så låter det ju faktiskt inte så, för han går in i operan i andra akten på ett högt G.
Ja, det är det som är så fascinerande, att man tänker att han borde sitta och vara utmärglad där nere. Men nu råkade det vara så att det fanns en väldigt bra tenor till handa när Beethoven gjorde sin sista version 1814. Och då blir han en symbol igen. Det här är ingen krake som sjunger, utan det här är en person som är driven av en inre kraft och som verkligen visar det när han allra först hörs i operan.
Ja, här har vi sanningen då, om vi ska ge honom den symbolen i form av Florestan som ropar på Gud precis i början då på akt 2. Så småningom så när han kommer till slutet av den här arian så nästan hallucinerar han fram Leonora. Han tänker på henne men han vet inte om hon finns där eller om hon inte längre är hos honom. Det är ett berömt parti där just det här som Liselott Axelsson pratade om tidigare, att musiken får driva handlingen framåt, blir väldigt tydligt. Vi har en obo.
Ja, precis. Per beskrev det ju som feberdrömmar tidigare, och det där har setts på lite olika sätt. Beethoven skriver bokstavligen att han är på gränsen till vansinne, men ett lyckligt vansinne. Mm. Det är alltså ett instrument som spelar och för handlingen, där vi så att säga inte riktigt vet om det är någonting som är verkligt eller om det bara är då en hallucination. Men där det är ett ackompanjerande instrument som står för den här uppenbarelsen.
Ja, här hörde vi ett tydligt exempel här då på ett instrument som driver handlingen i form av den här obon i Florestans feberdrömmar. Men sen, bara en stund senare, så har vi ytterligare ett instrument som får dyka in. Och det är mitt under det pågående mordet, får man väl nästan säga, när Pizarro ska döda Florestan och Leonor hoppar framför honom. Men de avbryts av det här. Ja, plötsligt så stannar de här morden av då, och så på avstånd hör vi den här trumpetfanfaren som visar att nu är ministern i antågande.
Ja, det där är ju ytterligare då en sån här punkt där man undrar vad det är som är huvudsaken och vad som är bisaken i här operan. För på ett sätt så är det ju, som vi har sagt, Leonore som driver med sitt mod, sitt gränslösa mod, som driver utvecklingen och befriar Florestan. Men samtidigt är det ju just ett ingripande utifrån. Mm. Där finns återigen en spänning mellan att människornas väldigt konkreta kärlek, den är så att säga som bäst hos Beethoven när den samspelar med en större plan för hela mänskligheten.
De går hand i hand i den här operan. Och allra sist så förenas de alla, körer och solister, i en hyllning till äktenskapet och till de höga idealen. Människor av kött och blod som går hand i hand med höga ideal. Jonas, ska vi sammanfatta Fidelio så?
Ja, har man dessutom då Beethovens fantastiska musik och en opera som får oss att fundera på vad det är att leva i frihet, då har man en föreställning som ni ska gå och se när ni har möjlighet.
Tack så mycket, Jonas Lundblad, för att du har varit med här i Operaguiden idag.
Tack så mycket.
Det här var Operaguiden om Fidelio. Om du vill höra fler operaguider så går du in på sverigesradio.se eller söker fram i appen Sveriges Radio Play. Det finns många guider att lyssna på om olika operor i historien. På Operaguidens hemsida hittar du också en lista med musik ur operan där du kan botanisera själv. Tack för att du har lyssnat och hej då!